Du lyssnar på en podcast från Folkteatern i Gävleborg.
Jag heter Lars Östberg och bor i en by som heter Västertanne här norr om kyrkbyn i Bergsjö. Och jobbar här som underskötare på en korttidsavdelning. Jag har gjort det 27 år faktiskt. Mitt i byn, ja. Precis. Man åker ner på byn, säger man. Och det är alltså kyrkbyn man menar. Oavsett om man bor i Tanne eller Älgered eller någonstans, då säger man far in på byn. Det är kyrkbyn man menar.
När byggdes det här huset?
Vi vet inte riktigt, men 1886 då så köpte man tomten av en bonde här. Så då var det ju kyrkbyn en bondby, kan man väl säga. Och det fanns inte just mer än bondgårdar och täkter och kor. Men då hade ju kyrkan då mitt emot här och så då köpte man en tomt av Lönnberg och 1887 tror jag att det stod klart. Man hade tidigare köpt en tomt uppe i Berga, alltså en byn strax norr om ån här. Men det skippar man av någon anledning, så ändrar man så byggde här. Så vi tror 1887 så börjar Bergsjö tingslags häradsrätt, som det hette. Sen blev det Bergsjö Forsa tingslags häradsrätt när det slogs ihop då. Men man kommer att hålla på här i 20 år. Och fram till 1907 då hade man ting här. Och lagmannen eller domaren, han var väl ambulerande, han bodde väl inte här. Men tidigare hade man haft ting på någon bondgård och sådär, och före branden i byn 1842, då stora delar av kyrkan brann ner, då höll man till i Flintgården som skulle ha stått bara 100 meter härifrån. Och det fanns ju en hel, det var till och med kravaller vid en rättegång när länsman Liljenqvist, som hade sitt hus alldeles bara ett stenkast härifrån, och fjärdingsman Malm, de kände sig väldigt hotade av människomassan utanför. Jag kommer inte ihåg vad det var som hade hänt, men de fick tillkalla extra förstärkning och det var inte så lätt, det var ju för mobilens tid och sådär. Så det har ju hänt en hel del här. Sen hade man då också ett litet täkte på baksidan här på västra sidan. Och det är ju baksidan man ser egentligen av huset mot kyrkan, för rätta ingången var då på, in mot gården. Och sen då så 1907 då köpte IOGT det här huset för 10 000 kronor. Det var ju mycket på den tiden. Och namnet fick det Logen Ljus, för alla loger skulle det heta någonting med olika. Ingesalm heter Hoppets Arv till exempel, och i Biåstad tror jag heter Fridhem och sånt där. De hade lite sån här speciella namn. Ungdomslogen heter Ljusglimten till exempel. Och så då var det ju ett godtemplarhus av det här, och många äldre fortfarande idag, även mina föräldrar brukar säga godtemplarhus och så där. Och här var en otrolig aktivitet. Och, men häkte följde ju med, så att det var ju faktiskt så att det är nog enda godtemplarhus i världen som har ett eget fyllhäkte, så att det står ju kvar då. Nu är det en konstnär som håller till det. Sen hyrde man ut i plåtslagar och sånt där, alltså man startade så att man hade lite inkomster också. Sen så gjorde man ju om här så småningom på 50-talet och byggde nytt, och tyvärr då renoverade man ju 50-talets anda och rev bort den här fina portalen från på västra sidan och ändrade om. Man gjorde då teaterlokal bland annat då, så att det blev A, B och C-sal, och Riksteatern var ju här minst en gång varje säsong och bio två gånger i veckan och sådär. Så att alltså 50-talet då man byggde om här då, så var det ju en otrolig rush. Så 1957 så invigde man. Så att så hela 60-talet var ju alltså en otrolig aktivitetsperiod i det här huset. Sen 70-talet och sen dalade det naturligtvis som alla andra ideella föreningar, och ungdomsverksamheten har gått ner och så. Men nu har ju nästa förening tagit över det här, och det är kommunen som rår om huset, men Bergsjögården lever ju vidare i alla fall, som den nu mer heter, och bio har vi ju, opera har vi om vi vill, så att det är ju häftigt. Så att det är en viss utveckling från kravaller under länsmans tid till digital bio och så.
Verkligen, vilken historia.
Mm.
Vad bestod de här kravallerna i?
Jag vet inte, utan de var nog inte nöjda med domen, vad jag förstår, de här som var utanför och bråkade och så. Men sen så har det också varit, det fanns en kille på 1890-talet som kallade för Skoja Ramström. Det var väl en kille som hade väl både någon bokstavskombination och inte skulle dricka sprit. Och han tjuvskar folk och han bråkar mycket på auktioner och folk var livrädda. Fan. Och vid ett tillfälle då var det så att säga, liksom upplopp in i byn här och man jagar den här Ramström då inom byn. Och man kom då till så kallad Södlundsplanket och så kom då länsman Liljenkvist ut på sin brokvist och frågade vad frågan om. Ja, vi tänker ha Gerd Ramström, var en kille som sa. Ja, men gör det inte så jag ser det då, sa han. Och, men Ramström klarade sig den gången. Men sen på vintern, då var det bal som det hette då, uppe i stället som heter Bjåstaboan. Och dit skulle Ramström fara och då var, de satt på hotellet och Berghotell och drack pilsner. Och det här var ju då, hotellet kom ju efter järnvägens tid 1896 och det var väl ganska färskt då. Du ska inte åka dit för de har ihjäl det, sa de. Jag brydde sig inte Ramström om. Och de ställde in då hästen i den här gården. Och när han och hans körkompis kom ut på vid porten, då small det. Och, men då missade de ju Ramström, så de sköt den andra killen i armen istället. Men sen flög de på Ramström och skaran och det var ett ganska uselt tillvägagångssätt. Men han klarade sig och for då på kamna på lasarett i Hudiksvall. Men dog så småningom av skadorna, som tur var kanske för de här killarna. Det fanns en fläck på porten ända in på 40-talet då, efter det här. Och, men det var så att det var ett förhör med massa folk, men det var ingen som hade sett något. Så var det ju. Så att, ja, det blev inget mer så, men Ramström så försvann. Ja, det gjorde de. Och, men Ramström var ju långt ifrån Dunungen, så att det var en hård kille som, ja, slutade tragiskt kan man väl säga.
Mycket på grund av sprit?
På kombinationen skulle jag tro. Och det var ju mycket fylla. Som, när man säger att man förfasar sig över ungdomar idag, det är löjligt alltså. Det var ju så mycket fylla och länder och slagsmål på auktioner förr i världen som många äldre har berättat om. Så att det, just det, att tjuvskära folk på auktioner, jag menar, det finns ju inte ens Sergels torg och glöm det liksom.
Du berättade för mig om den här mannen Torell som var...
Ja, just det. Det är han som var Bergsjös största hembrännare. Det var ju så att han blev alltså den största pampen i Bergsjö genom tiden. Men han var ju född 1824 i en liten by uppe i Älgeré, Nyboan. Och fattigt och bedrövligt som massor av folk hade. Och, men han var väldigt påhittlig så de fick ju svedja i skogen, alltså brännar. Och på den tiden så var inte skogen skiftad utan man, byarna hade där och där och där hade de sin skog. Och det var inte liksom uppdelat. Och hans svedja, och det växte ju väldigt väl. Man satte säd och sådde det där och satte potatis eller päror som det ju heter egentligen. Och han satt mycket, det var korn han satt och päror. Och vad gör då en driftig kille? Jo, han kokar ju brännvin naturligtvis av det här. Och man fick inte sälja, men det gjorde ju Johan. Men han bytte åt sig och ännu mer päror och så. Och så var det så vidare han kunde sälja. Och det gick ju fint. Och han gjorde väl en bra brygd då. Och han fick in lite pengar. Och han gjorde salva av grankåda och han så där. Och han började på och köpte lite smör av bönderna. Så gick han ända ner åt Söderhamn och Gävle och sålde och så där. Och bytte åt sig andra varor. Och den här killen, det var ju huvud på han. Sen tog han jobb hos, som, vad ska vi säga, någon slags dräng hos en fiskare mellan fjärden då. Och då skulle då enligt lag då ha, han skulle ha en tredje av fångsten, men han fortsatte ju att koka där också. Fiskan var ju törstig, så att när hösten kom då hade Johan Torell sin fisk nersalt och då fiskade nästan ingenting. Och han tog jobb som murare tillsammans med en kompis uppe i Svartvik då, strax söder om Sundsvall. De hade väl aldrig murat hela sitt liv, de här killarna, utan de höll på någon dag och det bara på att luta lite konstigt och knaka, så att då sprang Torell in då och fick betalt och så kompis stod och lutade sig mot muren för att den gungade ju. Och så stack de ju. Och när muren han rasade väl innan kvällen var slut då. Så det var väl lite ja, oskyldigt på något vis. Men samtidigt så fick han reda på att man behövde virker och bjälkar för det skulle byggas mycket i städerna. Och då genom det här brännvinsförsäljning och så bytte han åt sig då furor eller tall då av bönderna och lejde någon då som täljde dem eller skrädde dem då med skräyxa, och det var mycket stadigare när man sågade dem. Så att då började det komma in pengar till Torell, och han skeppade dem via Mellanfjärden då ut ner mot Stockholm och så. Och det här rullade på, allt det här gick vidare med olika affärer, och brännvinskokning kanske avslutas, men mycket annat. Så till slut köpte han sig ett hemma då är det, och han gifte sig med en tjej där som heter Anna Ek. Och han öppnade affär i den här, det här hemmanet, och där ställde han så till sin fru då, som fick stå innanför disken. Och själv fortsatte med sina affärer och så vidare, och det gick ju bra, och de fick en dotter, Anna. Och det var bara att fru Torell då, Anna Torell, hon kunde inte läsa och skriva. Så varje kväll då så kom den kille dit och skrev ner vem som hade varit handla och sådär. Och det var väl ingen större rush naturligtvis, men det var en del att komma ihåg. Så småningom så antar jag att Anna Torell lärde sig att läsa och skriva. För att... och så sen då, han utnyttjade väl folks svagheter naturligtvis, det gjorde han väl. Och på andra sidan då, Älgesjön ligger byn Skrämsta, och där så var det ju en 5-6 stora bondgårdar. Och då var det nära för dem att ro över då på sommarna eller åka i visen på vintern och köpa och handla hos Torell. Och så, men det finurliga var att ett rum bredvid affären, det fanns en liten serveringsstuga där man kunde då ta sig en sup innan man får hem eller komma. Och det fick man också ge på kredit. Det var ingen brådska att betala, tyckte Torell. Det gick fint här. Men när skulden då gick över värdena på deras hemman, då slog Torell till och begärde inkasso. De hade inga pengar. Så det var auktion och Torell köpte. Så till slut, bara på några år, så hade han då, om vi säger, 4 av de här 6-7 hemmarna. Och där byggde han då en stor lager för 30 kor och öppnade mejeri. Och det här är alltså då, vad ska vi säga, 1860-talet någonstans där är det väl. Så att med 30 kor på den tiden var ju enormt. Och sen köpte han även något mer hemman i Skrämsta. Och 1865 då blev han den första, vad ska jag säga, civile kommunalnämndsordföranden då. För att annars var det alltid var prästen som hade styrt för det där. Så han var faktiskt vald som det. Om han nu mutade någon eller inte, det vet jag inte. Men sen byggde han affär i Mellanfjärden. Det som nu är teater. Det brukar vara ofta på sommaren mycket folk och så. Det är Torell som byggde det filialen. Han byggde fler filialer också. I alla fall då så gifter sig då dottern då Anna med Adolf Unger, som rådde om Gnarps Masugn bland annat. Och de får Skrämsta, och de bodde i en liten herrgård där i det. Och Torell, han köper ett hemman här i byn då bredvid där vi sitter. Och där bygger han då sitt palats, som det kallas för. Detta vansinne egentligen. Och folk tycker nog att det var lite löjligt, så att de hade lite roligt åt det. Men alltså, det är ju 3-våningshus. Jag vet inte hur många meter brett och stort det var. Men det var ju enormt egentligen. Och så mitt emot kyrkan. Och så var det affärslokal där nere. Och uppe bodde Torell. Sen var det magasin. Det var arbetarbostäder, lagård, stallar. Så det var ett stort komplex då.
Det måste ju ha stuckit folk i ögonen.
Ja, ja, naturligtvis. Och sen var det träkolonner på fasaden. Alltså det här var ingen vanlig bonhemman som man fick till. Utan. Men där, då hade han då affär nere. Och uppe på övervåningen fanns ett rum då där det var alltid ett bord dukat. Så vem som helst fick gå dit och käka. Och i alla fall då, så 1875 så flyttar Unger ner till Dalsland och säljer allt sitt då till bolaget, och då skar det sig för evigt liksom mellan de här, så att de blir liksom aldrig sams någon mer. Det är ju tragiskt, man har bara ett barn. Och sen då 1886 då så brinner hela det här palatset ner. Och det byggdes aldrig upp igen, men då ägde han även gården på andra sidan bygatan och Fenriks, och dit flyttar han. Och 1891 och så dör fru Torell, och då måste han ju då dela med dottern, för så har det ju varit ända in på 60-talet att barnen skulle ha hälften. Och det vart mycket krångel då och så där, det vart väl inte så, ja, det skar sig rätt rejält och så. Men då dyker det upp en kille som heter Lindahl. Och den här killen, han får fart på Torell. Han får en kick av det här. Och nu skulle de öppna affär. De skulle konkurrera ut alla andra. Och det skulle anställas agenter som får omkring och sålde och sådär. Och Anders Lindahl, han fick fart på Torell. Och så köpte de lager. Och Torell gick före. Ska det vara mina herrar? Extra kassa, sa han. Och så klappade han på plånboken, som var jättestint. Men snart fick Torell höra att det gick inte så bra. Agenterna söp och det från varor. Och han var inte nöjd med det. Så han ville ha slut med det där då. Så han förlorade 25 000 på det här. Vilket var mycket pengar på 1890-talet. Men den här killen, han klarade sig ändå. Tvättmedlet Vita Björn till exempel, det är Anders Lindahls. Och Lassarola, Lassarin, det var någon slags liniment vad jag förstår. Och så Pommack. Mm-hmm. Det är ju den här Lindahl då som hittar på. Även kallad Jättendals dricka. Riktigt så är det ju inte, men eftersom han hade mycket med Jättendal att göra. Så att. Sen startade han även cykelfabrik. Och då tyckte Torell att det här måste också han göra. Då. Sen hade han väl tappat lite kollen på vad som var vettigt och inte. Så han byggde det här enorma uthuset och nedanför Fänriks ner mot ån. Och där inrymdes förutom stallar och lagor och, så här, och grisar och höns. Och även då cykelfabrik och pennskaftsfabrik. För man hade ju alltså bläckpennor på den tiden. Så det satt en kille då, Svarre var sån här, och det var en kille från från England som hette Turner som var det, var maskinist för det där. Och allt drevs med någon konstig mekanik från dammen då nere i berget. Och det gick väl inte så bra. Och sen då till slut 1901 i januari, då säger det puff, en gaslampa och alltihop brinner ner. Det som också Torell gjorde då, det var att han startade första banken i norra Hälsingland. Bergsjö Folkbank, och fick verkligen det här i snurr. Så att han hade dels affär och han hade det här, och så hade han då banken. Och i banken stod han ju själv då och hade koll på att den och den i Gnarp hade det hemmanet och mycket värde och sådär. Så det var en kick. Men det han gjorde mest, tycker väl jag, dels att han fick hit folk förstås, det är att järnvägen kom hit 1896.
Det var hans förtjänst.
Det kan man nog säga. Han var väldigt drivande bakom det, och sen var det några till också, men då var det en kille här borta i gård som heter Bolle, 72 meter lång, som fortfarande står kvar. Han heter Richard Steinmetz, och han ville inte alls ha någonting, något sånt där på sina täkter. Och han ägde även en annan gård då bredvid där. Och det var en ganska tumultartat möte på sockenstugan här bredvid kyrkan. Och till slut började Torell gå vanka fram och tillbaka med sina 150 kilo. Och så till slut så sa han, om vi så ska gräva tunnlar genom Aschele på Steinmetz ska vara järnväg till Bergsjö, sa Torell. Och så blev det ju. Och man kan ju tycka att Torell var en luring, och han liksom, men han var ju, ja, han var affärsman var han ju. Och sen då så kunde han då, han som då var Bergsjös största hembrännare, han fixade ju så att han startade första nykterhetslogen. Det är väl lite tillbaks här på ett sätt då. Så betalade han avgiften till de som ville gå med. Han hjälpte flera med biljetter till USA till exempel. Abraham Lincoln var en väldigt stor beundrare av. Så var han ju konservativ, men sen på slutet av livet var han socialdemokrat till exempel. Och så var han väldigt pratsam, han kände allt och alla. Och så hästen stannade automatiskt då. Så en gång låg en luffare och sov i ett dik, och hästen stannade, det var inte riktigt meningen. Men så han sa någonting till, dra åt helvete gubbjävel, så luffaren, och så fick väl Torell fortsätta då. Så att hästen var liksom inkörd att han stannade och pratade alltid då. Och så tyckte han om att gå på bönmöten. Vart väldigt berörd av de här sångerna och tårarna trillade över det långa skägg han hade. För han såg ut som en jultomte ungefär. Och fru Torell, hon vägde också cirka 150 kilo. Så när de for iväg då i sin Tidaholmsjigg på någon fäbodvall där de hade korna. Det var ganska imponerande på. Och så hade han väldigt ljus röst. Så det var en man uppe i Älge som hette Olle Engman. Han berättade att min farfar och Torell hade startat en såg, sa han. Och så skeppade de iväg virker och via Mellanfjärden. Men de fick komma aldrig några pengar. Så då frågade Lars Nilsson, som han hette, vad hände? Och då kom Torell dit, skutan gick under, sa han. Och det gjorde han ju inte då. Sen så småningom så säljer han då hela sin egendom till syskonbarn. Och sen när det brinner 1901, och liksom då är det färdigt, tycker han. Så att han ska då flytta in då i det nya huset på nedvåningen då, där Johan och Maria Sölund ska flytta in då. Men någon gång då en höstkväll så får brors systersonen Stefan Hedblom veta att Torell vill träffa honom. Men det är dåligt väder och Stefan Hedblom var ofärdig och så här farmor bitte. Det var något viktigt som Torell skulle berätta för honom. Men när Hedblom kommer hit på inte på gynda på morgon, så det är Torell död. Och vad han skulle berätta för sin systerson som var så otroligt viktigt, det får vi aldrig veta. Men hans dotter då, Anna Unger, och ja, de hade det bra i Stockholm och sådär. Och någon barn av dem blev amiral till exempel. Och det finns ju flera Unger som har varit här och tittat och sådär. Och Torell, han är begravd här mitt emot där vi sitter nu på gamla kyrkogården. Han och Anna. Och det går ju att berätta massor mycket mer om Torell. Men det är en fascinerande människa. Och han, men det är nog få som har bidragit till Bergsjö kyrkbys utveckling som han. Och lika älger det också. Och byn Skrämsta till exempel, där har vi ju nu en ny lagård sedan några år med 300 kor på nästan samma ställe som Torell hade 30 kor. Så att det går lite igen så där. Och så att det är någon som skulle haft en väg uppkallad efter, så tror jag nog Torell har legat bra till. Sen att han lurar folk och supa på kredit och sådär, men det är fler som har gjort, så att det är inte... Det är en ganska häftig man, tycker jag.